I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkar det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla med.
Jag, Henrik Ingvarsson, Lennart Persson och Magnus Stålberg kallar ännu en gång in till ett avsnitt av Travsports podcast i högsommarvärmen som råder i vårt land. Och till skillnad från förra veckan så har jag min mikrofon mygga på mig från början här istället för bredvid. Vi ber om ursäkt för det delvis lite rackiga ljudet första minuterna förra veckan, om ni märkte någonting.
Det är sånt där man kan få böter för, va? Felaktig utrustning eller slarvig
utrustning. Ja, just det. Det. Ja. Absolut. Ja. En Totosports, enligt Totosportsreglementet. Så.
Det här får man väl i sammanhanget anse vara en grov förseelse, för utan mikrofon är vi ganska... Ja, det är som att sticka ut i lopp utan häst.
Vi löste det ju med lite efterarbete. Och vägdes ju också upp av de klirrande Dry Martino-slingorna från södra Frankrike. Så det...
Dry Martino-slingorna, just det.
Ja, så det kanske...
Idag är det Ramlösa, kan jag upplysa här.
Ja, okej, okay. I Skövde.
Och lyssnarna. Ja, i Skövde. Åter ja. I Skövde. Ja.
Vi kan väl ändå börja med att säga att det är på söndag. Och det här kanske intresserar typ 3% av lyssnarna max. Men som ändå är någon slags helhet till det som kanske gör podden värd att lyssna på. På söndag i Neapel körs Gran Premio Città di Napoli. Första upplagan där det också går under namnet Memorial Salvio Cervone.
Snyggt.
Vår referent här i den sista klippet av vår vignett. Så han har fått ett minneslopp. Kan det ha funnits någon annan referent som har ett minneslopp?
Ja, det var en svår fråga.
Jag vet inte om någon av Medulans möjligen.
I Sverige finns väl ingen?
Ja, det kan inte komma på. Men ett grupp, ett lopp faktiskt för treåriga ston dessutom. Så det är inget vilket lopp som helst. Och Björn Goop ska dit och delta. Men någon häst som han äger. Do your best B. Nej, du är ju bäst, heter den bara såklart. Med B-gop i sulken.
Ja, okej.
Okay. Ja, så får vi se om han vinner Cervonis lopp på söndag i Neapel. Annars, det konst i Expressen på i söndags. Jag vet inte, jag kollade ju inte någon tv-sändning. Men det kanske mest malplacerade konstiga citat jag någonsin sett. Efter clickbait-seger i Kalmarsundspokalen. Han kanske till och med kan vara en het elitloppskandidat framöver, säger Lennartsson.
Ja, sa Lennartsson så verkligen?
Ja, det står så i
det måste ju varit någon missuppfattning. Han var väl med i elitloppet.
Var precis med och det är ett år till nästa gång.
Ja, alltså han är den första nu som lanseras som en av kandidaterna, de 16. Ja, men, alltså, det lät ju som det var en helt, kom från Vischan där utanför Kalmar och vann och blir lite uppsaktuell. Som att det var en nästan okänd häst som vann, som aldrig varit i närheten av varken elitloppet eller Solvall. Ja, det var märkligt.
Ja,
och ordet framöver med också. Alltså.
Ja, visst.
Ja, den blir också svår. Jag tänker, hur många elitlopp kör vi under sommaren här? Kan han vara med i något av dem?
Ja, Ja, vi skyller på värmen.
Ja, vi kanske gör det. Det var ju över 30 grader, nästan upp mot 35 i Kalmar, va?
Även om Per sa så kanske man borde vinklat det på ett annat sätt.
Ja, det ser konstigt ut som...
11 månader kvar i alla fall.
Senaste nytt spalten som dyker upp där citatet.
Nu, vi noterar detta nu att clickbait är kandidat nummer 1 inför nästa års elitlopp om 11 månader. Alltså.
Mm. Ska vi titta tillbaka lite på vad som är aktuellt just nu då?
Där borde det stått. Efter onsdagstävlingarna på Solvalla borde det stått om en häst. Den här är elitloppsaktuell.
Mm. Ja, framöver hade de verkligen kunnat säga att då, för han lär väl abonnera på elitloppet. Så länge han tävlar.
Skulle kunna bjuda in honom nu.
Det tycker jag.
Rosa biljett vill jag ha nu.
Nej, bort med den. Bort med de där biljetterna. Ja.
Ja, bara, alltså, vi kanske ska berätta vilken häst vi pratar om.
Ja, vi klipper väl in som vi brukar här något från Roms Stadio Olimpico.
È realizzato dal nostro capitano, dal nostro simbolo, dal bimbo d'oro, dal numero 10, Francesco! E che l'urlo arrivi in tutta Italia!
Francesco Zet, såklart. Jag börjar luta mot att 5 gånger på som man står i just nu kan vara bra.
I derbyt. Elitloppet.
Elitloppet.
Ja, det är säkert bra.
Ja, men nästan på allvar. Men 5 gånger ett år framåt är ju aldrig bra, såklart.
Vem har tid att vänta på en femmånadsare i 11 månader?
Nej, jag vet. Men ja, ni förstår vad jag fiskar efter.
Du vill säga att detta är förmodligen den bästa travhäst vi har sett i Sverige under alla tider så här långt.
Jag börjar bli inne på det faktiskt. Vågar vi drista oss? Nej, kanske dumt. Men frågan tycker jag kan ställas.
Jag tror i alla fall aldrig att jag har under min travtid, alltså svenskfödda hästar, sett en mer spännande häst i alla fall. Så kan man ju säga. Och sen kan man hålla alla tummar och tår för att han får visa det också då. Men det är ju en oerhörd travhäst.
Ja, just att jag vet inte vad jag ska... Det lades ju ut en bild där. Jag vet inte vem som tog den. Men där man verkligen ser hur baksteget liksom aldrig tar slut i princip. Jag vet inte om ni också noterade den i något flöde.
Ja, den har jag missat. Den ska jag nog vilja se i sådana fall. Det lät ju spännande.
Mm, ja, det var aldrig. Han slår ju i princip i den här ändå djupa då. Eller långa jänkarvagnen. Men de har tydligen funderingar nu på att göra den eller byta ut den mot de ännu större.
Får man ha hur långa som helst?
Jag vet inte, men lite till går tydligen.
Den här Formosa klostervagnen vi pratade om, hur var den gjord? Var den
lång? Den var lång. Den var tung. Nu snackar vi lång, ja. Och tung antagligen, ja. Ja, bäst någonsin.
Det var ju en makare, alltså det var ju naturligtvis... toppen den där onsdag, men det var ju många fina prestationer och en fantastisk tävlingsdag mitt i veckan här på Solvalla.
Det var det ju Real Express då, det nyinstiftade Prix Diana Zet.
Och så kom det 700 eller sånt.
700 personer, 750 någonting var det på en sån tävlingskväll.
Och man kanske inte skoja sig, utan det är väl det vi har vant oss vid. Samtidigt ser man ju ändå då kanske i helgen som har gått att det varit hyggliga publiksiffror, får man säga så.
Du noterade att det var 2-7 på Hagmyren i midsommarafton då, eller?
Ja, det var väldigt bra. Och sen på V75 där i Kalmar var väl lite över 3000, men jag har läst rätt. Men så att det var inga katastrof, men det var ju sämre än det var innan pandemin naturligtvis, men ändå så kändes det hyggligt, alltså, i synnerhet när man jämför med den där Solvalla-siffran. Vad gör de i Stockholm? Dricker de bara öl?
Gå på fotboll.
Ja, det är det ju många i alla fall.
Det är väl ett... Det har vi varit inne på massor med gånger. Ja,
det blir tjatigt.
Men det är ju en lång tid av någon slags olika varianter av misshandel av Solvalla som Sveriges huvudarena.
Ja, det är trist. Men samtidigt så... var lite kul att se de här bilderna från Myren och Kalmar. Man såg lite folk på publikplatserna, glada människor.
Här hemma gjorde då Ontrack-piraten sin sista start. Det tror vi väl att det är den här gången. Det var sånt,
ja, nu ska han bli rider, sa ju Hans.
Ja. Och fina bilder naturligtvis ifrån Rättvik där. Var något som fastnade?
Ja, det är ju alltihopa där. Alltså, jag tycker att de gjorde en fin bevakning av det egentligen under hela dagen och hur de byggde upp det i ATGs kanaler och många som fick komma till tals och publiken kom ju och hördes också. Det var mycket som var fint den där dagen.
Allt var ju rätt att avsluta på den platsen, på den tiden, i det ljuset och det hemmaplan. Och, ja, det var ju verkligen och fint väder och allt blev rätt.
Ja, Dalatravet har ju fått en hel del på pälsen på slutet här nu när Westholm och även Oskar Jansson har lämnat Rome där, men uppenbarligen så hade man en väldigt fin tillställning dagen innan där som i alla fall ägare, tränare och skötare alla var väldigt nöjda med. Hansen Strömberg sa ju det flera gånger att de hade haft en jättefin avtackning med fest dagen innan, och det låter som det var väldigt bra och värdigt.
Om man kan sakna en liten detalj så skulle jag vilja sett att de kungjort på efterloppet där att det här loppet kommer i fortsättning heta Ontrackpiratens midsommarlopp.
Det låter ju som en väldigt given och god tanke.
Tack.
Ja.
Det
vi på.
Cool the K, pappa. Alltså, han har knappast lämnat någon miljonär till Sverige, men hur kunde detta bli en häst efter Cool the K som tjänat nästan 20 miljoner?
Ja, det är fascinerande.
Det är enastående.
Det är det verkligen. Har ni något, finns något speciellt minne som ni har?
Ja, för mig är det givet. Prix de Luxembourg 2015. Han var väl tippad bland favoriterna. Han stod i 5 gånger där på förmiddagen på PMU. Gick ner till 2,80. Erik Adelsson tog enkelt ledningen och han såg helt oslagbar ut under hela loppet. Gav 2,80 om jag minns rätt. Det var en imponerande. Han bara åkte ifrån dem på upploppet utan att röra en fena. Vann på 12,2 2100 meter åter då. Ja, det är det jag minns. Jag minns många lopp kanske, men det är det som har fastnat på näthinnan hos mig. Chelsea Bocco var utklassad som femma.
Ja, jag är ju så mycket färgad av Johnny Taktes ord om honom. Johnny som ju väl är den kusk som kanske, han förknippas allra mest med hästen. När vi satt och skrev vår bok gemensamma, eller hans bok som jag författade ner, så jag såg ju hans ansikte när han berättade och faktiskt håren som, då är jag helt ärlig, reste sig från hans.
Nej, men nu alltså de är jävla
Gunder Svanhåren. Nu ser inte lyssnarna mig när jag gör så här. Så här gjorde han när han berättade. Titta.
Och stå och pälsa alltså.
Titta. Tillfällen hände detta. Det var när han
pratade om. Detta skriver du under på att det var så.
Ja.
För hur många gånger har man inte hört det till
metrosen
att jag får stå och pälsa.
Tror du att jag var nervös inför att säga det här?
Ja, jag litar på ditt omdöme där.
Det var två gånger. Det var när han berättade om att Ontrackpiraten och det var när han öste fina ord om Moneymaker. Vid de två tillfällena så reste hans hår på armarna. Ja, men som sagt, ska vi inte lyssna då på vad han berättade i min bok om?
Ser man ståpälsen då? Nej.
Vi får lyssna. En annan mycket stor favorit för mig, men faktiskt en varelse som gav mig känslor jag knappt var beredd på, skulle kunna infinna sig. För det kom så oväntat, från ingenstans. Jag skulle nästan kunna likna den vid en förälskelse med en människa. Men till att börja med kärlek vid första ögonkastet. Därefter just förälskelsen. Och vidare en fördjupad relation. Där det går över i någonting annat, stabilare än kärlek. Har varit Ontrackpiraten. Det var en mulen lördag i slutet av april 2013 som jag träffades av den. Det blåste visserligen bara lätt men var rätt rejält kyligt. så som den ofta kan vara i Umeå denna tid på året. Och själv var jag där för att i första hand köra Iceland i guldbjörken. Det här var ett par timmar innan loppet skulle gå, när jag plötsligt på väg ut ur ett stall såg en häst som var på väg ut till banan för värmning. En givetvis för alla känd, även för mig. Men på så här nära håll och på det här viset hade jag aldrig sett honom. Och på bara mindre än en sekund fullkomligt fylldes jag av varma strömmar. Hela mitt inre brast ut i blom. Hjärtat och hjärnan och magen liksom stämde upp som i världens mest storslagna sjungande trio. I ett krasst konstaterande att så här ser min favorittravare ut. Linjerna, utseendet, huvudet, uppsynen, de långa höga benen. Hela modellen var förförande som en klippa en solig kväll på en skärgårdsö. Vackra ögon och fin manke hade han också. Alltså här ska det vara. Så här ska en travhäst se ut. Jag måste få lov att poängtera det ännu en gång. Jag är inte typen som fiskar efter styrningar. Jag har det inte i mig. Vill inte ha det i mig. Önskar de ha mig så får de ta mig. För det jag har visat och presterat och för att de tror på mig. Men just här kunde jag bara inte låta bli att ta mig fram till Hans R. Strömberg och berätta för honom vad jag kände. Du Hans, den här är fantastisk. Det är ett otroligt djur du har. Exakt så här ser min drömhäst ut. Och visst, det är ingenting att hymla om. Jag såg en häst som gjorde någonting med mig. Som likt sommarängen man vill ut och springa på som barn, talade det till mig. Den här skulle jag vilja tävla med. Köra i lopp. Absolut, jag sådde nog ett frö hos Hans Strömberg den dagen. Den är faktiskt helt fantastiska tränare och hästmänniska. Jag tänk vilka resultat han på så litet material han förfogat över genom åren. Jag sådde nog ett frö. Så var det. Drygt 5 månader senare fick jag köra min romans för första gången. En oktoberdag på Åby, utan ett moln på himlen. Ja, det var som om det var på oss solen lyste, kan jag i efterhand tänka. I svenskt mästerskap, ett lopp jag dittills aldrig hade vunnit. Och allt blev så lyckat som alla runt hästen och jag kunde önska. Jag ville så otroligt gärna få till det. Få ut det jag trodde jag skulle kunna. Och loppet kördes sedan perfekt för att passa oss. Vi kom till ledningen tidigt för att sedan släppa till Jarabuco som var favorit i loppet och som var både en topphäst och optimal konkurrent att sitta i rygg på. Tempot blev också gynnsamt. Och när jag vek ner på open stretch när upploppet infann sig så tog hästen tag i allting på ett sätt som jag visserligen tveklöst hade trott men som man ju aldrig kan veta. Det var en helt fantastisk känsla när han tog de sista stegen ur sin underbara kropp över mål. Och efter det loppet fick kontaktpiraten och jag många fina stunder tillsammans. Och jag vet att det finns en del som förvånats över min förbläss för honom under åren. Men jag säger det fortfarande än idag. Den där krabaten som klev ut på Umåke stallbacke, som jag så totalt föll för, är en av de absolut mest intelligenta löphästar jag överhuvudtaget kört. För hela sättet som han lyssnade på mig som kusk. Om jag förstod honom så gjorde han detsamma med mig. Signalerna jag skickade till honom. Bussiga, snälla men tydliga. Och han förstod dem allt mer eftersom. Det infann sig en härlig kemi mellan oss. Den dagen när jag hade tagit beslut om och annonserade att jag skulle lägga av fick jag faktiskt ett sms från Hans Strömberg. Där han skrev: "Tack för allt Johnny. Och det du har gjort för Ontrack-piraten. Du har faktiskt gjort honom till en vinnare." Det uppskattade jag mycket. Lika mycket som jag imponerats av honom som tränare. Återigen, så många bra individer han tagit fram på det lilla material han har och har haft. Och presenterar alltid hästar så som man vill ha dem. Som aldrig pulla. Fint skolade djur som jämnt springer ända till dess att mållinjen kommer. Och som är tränare för att vara vinnare. Sedan har det ju varit upp till mig som kusk att lägga den sista pusselbiten. Så tack själv Hans och för att jag fick låna om trackpiraten någon stund emellanåt. Ja, det är mycket där såklart. Och den där första gången som han på nära håll uppmärksammade och trackpiraten på Umeåkers stallbacke, om det var 2013-14 någonting, och blev så djupt imponerad och förälskad i hästen. Sen fick han då köra honom för första gången i, vad heter det, SM där på hösten. Och där berättade han ju att han, ja, han ville inte misslyckas. Han, det betydde så mycket för honom, så det är nog en av hans största segrar faktiskt i karriären, Jonnys.
Magnus har ju, om jag har förstått rätt, en av dina favorithästar genom...
Ja, det är svårt att säga att han inte är en favorithäst. Framförallt är han väl den som jag har fotograferat flest gånger, tror jag. Säkert av det skälet att han alltid hade ju och har fortfarande en utstrålning. Det hade han ju även nu när han var ute och värmde inför sin sista start där. Men jag minns just en värmning. Det var väl den här blåsiga påskdagen förra året när jag faktiskt var på plats, när ingen annan fick vara på trav i princip. Men jag stod där på inneplan och Hasse Strömberg dundrade runt i de här bakvarven som många gånger har gjort med den här hästen. Men att han var så... Han blev eller trea i det loppet. Det var väl Who's Who som vann till slut. Men den dagen som han såg ut. Och det är ju en väldigt speciell häst. Alltså, det är ju... Till och med en lekman kan ju faktiskt känna igen någon trackpiraten. Det är en sån häst att man ser att det där, han ser inte ut som andra hästar. Och det är på ett väldigt positivt sätt då. Han har ju en karaktäristisk rörelse, hela han. Och sen är han ju stor också. Så att, ja, det blir... Jag tycker de har tagit naturligtvis ett korrekt beslut. Hästen hinner inte med, som Strömberg sa. Det såg vi ju alla också. Han hinner inte med de bästa längre. Och nej, det är inte så konstigt.
Det var väl absolut ett beslut i rättan tid.
Ja, absolut. Absolut.
Och nu ska han bli ridhäst alltså.
Ja, precis.
Ja, tack för allt. Tack för allt, piraten.
Och får jag säga att jag, när jag ögnade igenom den här boken som jag har skrivit, så känner jag att den är rätt bra faktiskt. Jag tycker att om de som har missat den, tycker jag borde köpa den faktiskt. Antingen som ljudbok eller som fysisk bok, som är det sätt som jag föredrag och läsa en bok på.
Jag håller med då, så att vi får lite opartisk information till den här boken. Så håller jag med, och det som jag sa när du berättade att du skulle göra den här boken tillsammans med Jonny också, att det är svårt att hitta någon nu levande travmänniska i hela världen som är mer intressant att läsa om än Jonny Takter. Det, så att jag menar, det bara det är skäl nog att läsa boken.
Tack till biografi.se kan man gå in på, eller på Bokus eller på andra tjänster. Trepitoso, Vivid Vaisas, läste jag en italiensk rubrik efter segern i René Balliere, heter det på Vincennes.
Och satan vad han spurtade.
Ja, det var något otroligt alltså. Ska det gå? Plocka ner Elitloppsvinnaren som ganska bekvämt kom till ledningen.
Ja, som skötte sig liksom och alltså inte la bort en massa från början. Nej. Heller, utan verkligen
han drog väl i för dåligt tempo kan man nog säga. Han skulle nog kört lite hårdare kanske, jag vet inte, men å andra sidan... Jo. De har väl varit jämna de där två tidigare starter, så att de blandar och ger. Ibland vinner den ena, ibland vinner den andra. Innan Elitloppet var det Vivid Vaisas som vann jämn där, minns rätt. Så att man är inte chockad, och de var väl ganska jämnspelade. Möjligtvis kan man vara förvånad över att han kan avgöra med, han hade ändå en bit fram.
Ja, hämta in de där längderna där, ja.
Ni låter lite sådär, så att det där var fusk.
Nej, vi har ju pratat om de här formkurvorna som ju är... Ja, men de är ju lite märkliga ändå på något sätt. Det är ju inte ofta man ser hästar bete sig så oerhört olika från gång till gång på den här nivån. Kanske inte på någon nivå egentligen, men framförallt inte på den här. Nu har han ju sett bra ut, tycker jag, på ett annat sätt än vad han gjorde tidigare. Så han ser ju bättre ut, kanske mår bättre också. Men det är fortfarande så att han är väldigt bra ibland och lite mindre bra andra gånger.
Ja, vill du prata om något annat?
Ja, men Pri, alltså det här namnet bara, Pri de President de la République.
Ja.
Är inte det vackert?
Jo då.
Pri de President de la République.
Ja, det
och det vanns alltså av svensken Thomas Malmqvist. Men alltså detta är ett av de största passgångarloppen för fyraåringar. Intuition efter briljantism. vann överlägset. Alltså det här är en mäktig historisk seger av en svensk travtränare. Det här loppet har vunnits av många, många stora hästar. Eller vad heter det? Prix d'Amérique-vinnaren Keller Chédé, Rêve de Dong, Chardy, Billy Billy 2015.
Du sa här nu att det var passgångarlopp. Du menar Montelopp?
Nej, jag menar Montelopp.
Ja.
Förlåt, sa jag passgångarlopp?
Ja, på tal om malplacerat.
Ja, det kan man säga. Jag är lite yr i huvudet i värmen. Jag skyller på värmen.
Ja.
Sjunde, alltså 2015 vann Billy Billy som ju har varit dominerad under några år under sadel. Och sen dess har bara ston vunnit. Och detta är också ett stol som nu tjänar 1 miljon kronor mer. Strax över. Thomas Malmqvist. Och vi är nu vid halvårsskiftet, va? Är det så? Vilken dag som helst.
Ja, visst.
Och han leder fortfarande tränarligan med sina 66 hästar på träningslistan. Thomas Malmqvist. Han leder alltså före sådana som Redén och Unterstein och allt vad de heter när det gäller inkörna, insprungna pengar.
Visst vi har kommit på nu mitt i allt att han, vem Thomas Malmqvist är om man jämför med fotbollsvärlden. Han är BK Häcken. Ingen tänker på honom. Han bara smyger och smyger.
Jag tänker på Häcken varje dag.
Okej, men det är ganska ensam om så fall. Ingen fattar att de leder allsvenskan.
Leder de allsvenskan?
Ja, du ser! Du ser!
Ja, de fick ju bara 2-2 mot Hammarby.
Ja, men de leder.
Ja, då håller jag med. Det är smygande där, va?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag är nöjd med den.
Travsportens svar på Häcken.
Ja. Veckans avsnittsrubrik. Kanske, vi får se. Ja, det är oerhört. Jag hörde till när du sa det till oss.
Alltså detta, alltså en svensk tränare, en svensk travtränare som förvisso har en stor del av sin verksamhet i Frankrike vinner just detta lopp. Prix de President de la République. Så vi måste ta in detta. Det går inte att skoja bort med någon liten notis. Det här är en av de största svenska tränarsegrarna genom alla tider. Det har jag tagit, men framförallt i Monté. Det är ju nästan ofattbart att en Jägersro-tränare vinner detta fyraårslopp. Han har tjänat, eller hon, det var en hon, Intuition, 2,2 miljoner kronor.
Ja, men det är just det här att han ju inte har bara en häst heller, Malmqvist. Han har ju ett otroligt starkt stall.
Ja, då springer det mycket pengar.
Ja.
Och som sagt, mycket i skymundan.
Ja, som BK Häcken alltså.
Ja. Ja, men det är otroligt. Alltså, just förra året då tjänade hans hästar inte alls illa 17,5 miljoner. Men han är redan i år uppe i 15,2.
Det var ju ett fantastiskt år han hade i fjol. Liksom.
Ja, visst. Han dubblade ju sina siffror förra året. Och nu är han ju, håller han den här takten så dubblar han ju igen. Det är väl svårt att tro, men det ja, FN vet som man säger. Men alltså det är starkt alltså. Det är...
Alltså som den här såg ut nu, Intuition, så kan han mycket väl vinna det största Montéloppet Prix de Cornelier inom ett eller två, antingen till i januari eller nästa januari.
Är det tänker... det loppet som kördes eller reds det näst största?
Nej, det här är för fyraåringar bara. Så att det finns ju andra där som är större, men det är det största för fyraåringar tror jag. Oavsett ska vi inte glömma detta i första taget.
Nej. Inget mer Åby-skvaller, info om vem som skulle kunna tänkas...
Ja, men alltså man kan ju fundera en stund där.
Nu hann jag inte ens prata klart meningen, vem som ska ersätta Robert Berg.
Ja, jag har ursäkta. Jag tror det tar alla för givet.
Ja.
Nej, men skitsamma. Nej, men man kan ju fundera. Det finns ju väldigt få som har tillräckligt stor rörelse för att kunna härbärgera gården där alltså.
Vi pratade ju om Daniel Wäjersten förra veckan.
Ja, och det är väl det mest aktuella namnet då, eller som kan bli aktuellt. Och Oskar Berglund har någon nämnt. Och jag vet inte hur många hästar han har i det. Men Wäjersten har ju ändå en anknytning till Västsverige. Och han har hästägare som inte är särskilt, som inte bryr sig särskilt mycket om han tränar dem i Sundsvall eller i Boråstrakten eller Hajom. Och jag har förvissat mig om lite grann att han har inte stängt dörren. Förvisst har han ju nyligen införskaffat Svante Båtsgård där uppe i Sundsvallstrakten. Men jag blir inte förvånad om Daniel Wäjersten hamnar eller blir Åby-tränare inom ett år.
Du ger på odds odds-indikatorn? Eller vad är det spelbart?
Hellre spelar det till 5 gånger än Francesco i elitloppet nästa år.
Ah, okej. Okay. Är han så att säga västkusts hemmakär? Om vi kan lägga in det i vågskålen?
Ja, ah, det vet jag inte. Pappan har ju flyttat till Östersund där sedan många år tillbaka. Men de har ju ändå, han börjar ju där nere i de där trakterna innan han flyttade till Vången. Så att alltså om man fick välja på att bo i Sundsvall eller på västkust eller nere i Västsverige, så är väl valet ganska enkelt, kan jag tänka.
Känns som att du är en partsinlaga där, va?
Kanske lite. Får vi alla norrlänningar på oss och medelpadingar.
Han kan ju prova annars ha 2 gårdar.
Ja, det är ju alltid ett alternativ. Det är det ju faktiskt. Jag tror vi nämnde det förra veckan. Jag skrev ju en text nyligen, en krönika som ligger på vår sajt, där jag runt några exempel visade prov, tyckte jag, på det korrupta mönster, nästan kan man säga, som man faktiskt måste säga mycket utgör svensk transport. Jag har varit irriterad på det i perioder rätt länge, men nu är jag rejält trött på det faktiskt. Det jag tog upp till exempel i den här texten var att man till exempel ena minuten kan delta i ett travlopp som aktiv och i nästa samma tävlingsdag var den som håller i mikrofonen som reporter. Och så ställer jag frågan, ska den högste sportsliga krabaten, det pratade vi om förra veckan också, i ST, sportchef Robert Karlsson, vara anlitad som referent på en travbana? Ska man å ena sidan jobba åt och vara anställd för till exempel en travtränare och andra nästa dag har någon slags journalistiskt uppdrag i, ja, vad det nu kan handla om, tv-sändning eller skribentroll i tidningar, låter rutinerade publicister aktiva i sporten istället för journalister driva agendan, får till och med göra reklam för sina avelshingstar, sina spalter. Expressen pratar vi om då, där deras externa aktör, Kapten Kid, där Magnus Lindgren är vd och bland annat Eskil Hellberg ingår. Det är de som står för det mesta av travbevakningen i tidningen där. Och Kapten Kid som har ägda hästar hos 2 av samarbetspartnerna i tidningen. Dels hos Robert Berg och dels hos Johan Untersteiner. Tidigare har vi tagit upp Maria Kron, att hon sitter som ordförande i TR Medias styrelse och samtidigt är vd i Svensk Travsport. Och jättemånga har hört av sig. Jag vet inte hur regeln är på en dagstidning. När man får 3 mejl om en sak, då är det en folkstorm. Är det inte något sånt?
Ja, jag hade, alltså på den tiden, jag har inte jobbade på den nivån, höll jag på att säga. Men 3 telefonsamtal innebar en folkstorm.
Ja, just det.
Så att det ligger något i det. Det är väl mig nu för tiden då.
Ja, jag har säkert fått 15, kanske 20 mejl i den här andan. Och där folk håller med mig väldigt starkt och kommer med egna exempel som jag inte har tänkt på och som tar aldrig slut. Och det verkar som att faktiskt fler än vi är väldigt, väldigt less på hur det ser ut i transporten. Man måste säga att det är korrupt i stor utsträckning med folk på dubbla stolar och tjänster och gentjänster och...
Ja, det är en vänskapskorruption, uppenbart ganska väl utbredd. Jag såg någon bild häromdagen på Robert Karlsson där i något sammanhang där han var hänförare åt något gäng som äger den häst han tidigare varit delägare i. Och som han då har lämnat sitt delägarskap, ja, mer eller mindre lämnat över till sambon då. Och då, alltså då, man blir lite brydd att folk inte förstår riktigt att man ska hålla liksom sopa utanför dörren så att man är helt fri från misstankar eller möjlighet till misstankar.
Det är den här på något sätt långa tiden där ingen har, vad ska man säga, sagt ifrån.
Nej, det har blivit accepterat om något.
Ja, och på det sättet så suddas gräns efter gräns ut och till slut blir det normaliserat. Så att så här...
Och där är vi nu.
Där är vi nu.
Det är normaliserat. Det är ingen som har... Som säger ifrån, så här kan vi inte ha det, så här kan du inte göra.
Nej.
Utan det är, och sen tar man ett steg i taget och så blir det ju än värre eller ännu större.
Jag blev uppmärksammad på ett annat exempel här, att vi pratade ju när han tillträdde som ny försäljningschef på Menhammars stuteri. Det är väl det största vi har. i landet.
Daniel Olsson. Bra.
Daniel Olsson blev ju ny försäljningschef. Under året har han dessutom blivit invald och sitter numera i avelsvärderingsnämnden. Hur är det möjligt?
Nej, det är inte möjligt. Du luras.
Ja, det är inte möjligt.
Nej, det borde inte vara möjligt.
Men han satt i den nämnd som avelsvärderade senast det var dags i våras här.
Så han ska sitta och avelsvärdera sin arbetsgivare, sin uppdragsgivares hingstar och samtidigt avelsvärdera konkurrenternas hingstar?
Ja.
Det är omöjligt för tusen.
Det är inte i svensk transportsvärld är det omöjligt.
Men hur kan det hända?
Ja, det är väl att man, som vi säger, man har slutat tänka i de banorna ens. Man ställer sig inte den som ju borde vara den givna frågan. Är det här lämpligt för mig utifrån den position jag har idag? Eller den befattning jag har idag? Att man ställer sig den frågan, det gör ju trots allt väldigt många människor i samhället innan man tackar ja till på en förfrågan man har fått. Men i transporten känns det inte som att man tänker inte ens på det, för att som du sa där, Henrik, att gränserna flyttas ju och kanske till och med suddas ut, så det finns inte ens i...
Nej, och därför kan man ha viss förståelse då för att Daniel Olsson har tackat ja, för att det är ganska vanligt att det är så i transport.
Och som du säger, Magnus, att man att var och en tänker efter innan man tar ett beslut eller tar ställning, så om inte den personen gör det, så ska ju det finnas en journalist som kommer och ställer frågan.
Ja, men det borde ju finnas någon...
Och det gör det inte heller.
I organisationen, i STs organisation, som tycker att det här är ytterst olämpligt att Menhammars försäljningschef ingår i avelsvärderingen. Avelsvärderingsnämnden eller vad det nu heter.
Ja, men det är väl alltså orimligt bara.
Där då, som vi har sagt redan, ST själva sitter med benen på olika ställen.
Så att, med benen i kors eller armarna i kors eller vad menar du?
Jag vet inte, men de sitter på olika stolar själva ju. Och det är väl till och med så att Daniel Olsson är utsedd av Estis avelschef Kristina Olsson. Så att det är ju...
Ja, det måste han ju vara då.
Ja, så att det finns ingen botten i detta.
Som själv har en nära relation till Margareta Wallenius Kleberg på Menhammar.
Mm.
Ja, det där var ju... Det...
Ja, det finns inga gränser.
Nej, nu är gränsen har ju passerats sen tidigare, men nu har den röda linjen passerats.
Ja, men tänk att den som är intresserad bara av att läsa om korruption och vad korruption innebär, det finns det ju forskning på, alltså hur dåligt det är på alla sätt, inte bara moraliskt, utan för en verksamhet, ett land eller vad som helst. Det finns inget positivt för en verksamhet som har den typen av liksom korrumperat tänkande. Det är som att man inte ens, som vi säger nu, jag tror att de allra flesta har väl inte ens någon ond avsikt med det, utan man har bara inte tänkt, men konsekvenserna av det blir ju inte bra för en verksamhet. Så svensk travsport är ju ute på jättedjupt vatten här. Tunn is, säger man kanske. På sommaren när det finns det inte. Men det är alltså ofattbart. Det exemplet med Daniel Olsson är ju helt... Det är ju så otänkbart om man stannar klockan i 10 sekunder och tänker efter. Det är så fullständigt orimligt.
Ja, men det är ju som en medlem i Hammarby skulle döma Hammarbys fotbollsmatch i Allsvenskan.
Mm, det är det.
Det tycker jag var det var ett klockrent slutord. Nu fattar alla. Då skulle ju Hammarby vinna, Henrik. Ja. Det vore ju för jävligt.
Verkar inte leda.
Nej, vi skulle inte vinna ändå, för att vi har ingen målskytt.
Nej, okej. Okay. Nu gjorde han ditt hatobjekt nummer ett, gjorde i mål nu.
Ja, jag är väldigt skeptisk i vårt senaste nyförvärv, ska vi säga. Ja. Men
jag uttryckte mig lite slarvigt.
Ja, jag tycker. Men jag är fortfarande skeptisk, så kan man säga.
Men det som är lite uppfriskande i det här som du då har rört om lite i, Henrik, det är ju att folk reagerar och som sagt, det är ju en lyssnarstorm av stor dignitet.
Ja, det måste man faktiskt säga, och det är, som du säger, det ger ändå visst gnutta hopp om att fler kanske gör sig hörda och kommer med fler
inspel
om det här. Och det vore ju toppen om någon annan någon gång kunde följa efter i det mediala faktiskt. Ja, visst hopp.
Ja, men det är ju... Ja, nej, men det är som du säger, Lennart. Det är ju alldeles utmärkt. Det ger ju hopp, och det är väl kul att Henrik tuffar på envist med detta, med vårt fulla stöd.
Ja, men sen ska vi också veta då att det finns många, många, många som tycker det är väl inte så farligt. Det är väl inte så konstigt att man gör så där.
Så är det garanterat.
Ja, vi sett
ja, det har vi ju sett.
På.
Det har vi sett, ja.
Nej, det är något att ta upp. Jag hörde en chef, en programdirektör på Sveriges Radio då, som nästan hånade den här DN-journalisterna, eller de här DN-journalisterna som har avslöjat att det har gått personer där inne i radiohuset utan att ha varit säkerhetsklassade och så vidare och haft tillgång till stora utrymmen i deras datasystem och så vidare. Nej, han tyckte inte det var så konstigt. Han var alltså hånfull, pompös.
Det var det en journalist som ställde frågan här, i alla fall.
Ja, det var ju deras eget program i Dagens Eko.
På tal om en av de här med aktiva som skriver krönikorna i Expressen, så gissade han vidare i dem i veckan. Stefan Melander, som torgförde till exempel att i sin senaste spalt att tjejerna, bara det liksom, tjejerna bara kommer att dominera mer och mer.
Han använde uttrycket typ tjejer, men ja. Henriksen sa flickan och blev hånad.
Ja, tjejerna är nästan lika illa. Ja.
Ja.
Så då tänkte jag att jag ville kolla upp hur det kanske ser ut i verkligheten. Just nu till exempel, hur dominansen ser ut. Det är 3 kvinnor på topp 50 när det gäller tränare. Och när det gäller kuska, 2 stycken på topp 50 av de bästa. Så det, jag vet inte, det går inte fort i alla fall.
Nej, ingen dammlucka som har öppnats där.
Nej.
Nej, det är att använda ordet dominans är väl kanske, det kanske inte är helt rätt ord.
Nej. Finns det något som säger att farten kommer att öka i någon större takt inom den närmaste tiden?
Nej.
För att...
Nej, det enda som är väl att som med mycket annat då, att de kvinnliga aktiva som vi har i sporten är så in i helvete bra så att de helt enkelt, alltså, som det ju många gånger är, att kvinnor ska vara bra mycket bättre än män för att bli tagna på allvar, vilket ju är så konstigt, men tyvärr ser det ju ut så. Det finns ju till och med forskning på. Och det är väl det ska vara. De börjar vinna en massa V75-lopp och så, för vi hade ju Josefin Johansson som i Expressen hade en jätteintressant artikel i samband med Elitloppet där ju att det inte var, jag kommer inte ihåg hur många kvinnliga aktiva som var ute och tävlade på Solvalla under Elitloppshelgen, men det var ju försvinnande få i alla fall. När hon hade en forskare, professor i idrottsvetenskap, Susanna Hedenborg, som uttalar sig där. Det är en artikel som är väl värd att läsa. Det är den här föreställningen av att män är bättre än kvinnor. Den är väldigt, väldigt cementerad, skulle jag vilja påstå, just i travsporten. Den finns på många håll, men i travsporten är den ju det, för det var ju många som ifrågasatte den här artikeln också, just med argumentet att det är ju helt enkelt för att de manliga kuskarna är bättre, det är därför det inte är några kvinnor under Elitloppshelgen.
Ja, man får alltid den frågan på Twitter när man är inne och rotar det här ämnet. Vem skulle inte du vilja ha den bästa då bakom din häst?
Ja, nej, och det blir ju fånigt. Det är ju på något sätt som att det här går ju inte att argumentera i ens ju. Man kan vara hur saklig och faktabaserad som helst. Det spelar liksom ingen roll. För det är bara inget konstigt att inte kvinnorna... De tar liksom inte för sig. Och andra konstiga uttryck. Liksom. Jag är djupt allergisk mot det där. Det får jag ju lov att säga.
Nej, det är ju något som naturligtvis sitter djupt, djupt rotat. Som är väldigt svårt att ta sig ur. Och ni vet ju vad jag... säger att så länge en företeelse finns kvar i svensk transport så kommer vi inte vidare. Och ni vet ju vad det är kanske.
Ja, sen jag tror också att det är så här, och det tror jag är ett sundhetstecken när det gäller kvinnor, att de tycker helt enkelt inte att det är så jävla kul att vara i såna här oerhört manliga miljöer som det kan vara ibland också. Jag vet inte om det finns någon forskning på. Det kan vara mitt killgissande här bara, men jag känner det att det kanske finns roligare saker att ägna oss åt än och ständigt höra på såna här höhöande kommentarer och sånt. Det kanske inte är skitkul. Ja, en sak vet vi, det finns flera stycken duktiga, och det låter ju, man vill inte uttrycka sig så, alltså, men det finns ju, det är ju så det är. Och får de hålla på och orkar hålla på, så kommer de definitivt sen att dominera. Det är den kvinnliga dominansen, den får vi nog vänta på. Men vi kanske kan få en kvinna som dominerar lite.
Ja, det måste, alltså, det måste hända att man vinner, att någon kvinna vinner ett som Helena Ann Johansson vann Prix d'Amérique. Några sådana måste hända några sådana stora saker så att det blir omskrivet och uppslaget och, så att det, ja, även om det bara blir en liten del då, som liten ö, men
någon slags symbol över att
ja
men det har vi ju sett många gånger i många sporter. Det är Charlotte Kalla har ju varit en sån förebild. Det är ju hon alla nu vi dominerar på den kvinnliga, i den kvinnliga längdskidåkningen till exempel, alla aktiva nu hänvisar ju till Charlotte Kalla som den som inspirerade dem. Titta bara en sån som Ebba Andersson som liksom, när hon var barn. Mm. Det har vi till och med sett bilder på.
Det var kanske lite trist att Helene Ann la av för tidigt.
Det var ju det. Det var det faktiskt. För hon var ju på många sätt fantastisk. Det var ju inte, det var ingen lyckträff i Prix d'Amérique, utan det,
nej.
Hon var ju otroligt duktig.
Så är det.
Barack Face.
Nu är det.
Hamiltonian. Kan det vara något?
Ja, enligt en artikel i Travronden.
Ja, och han har väl så uttryckt det i
Adrian Collini det, va?
Ja, jag vet inte om han uttryckte det efter segern på Solvalla senast också. Om att, ja, kan det vara
en ny Scarlet Knight?
Ja, så precis. Ja,
och åker det över, en svensk tränare häst åker över till USA. För
är det några fler än Scarlet Knight när han vann 2001 och Adrian Chip 2007? Har vi några fler?
Som har
svensk tränare i Sverige som har åkt över.
Ja, han sa det som var över med någon.
Ja, just det, som Erik körde. Ja. Det har du rätt,
ja, och sen 1966 då gick det ju The Coin. Där det gick mellan 57 och 81. Det var ju Birger Widell där, om ni minns. Mm, det minns,
nej,
ni ju inte.
Nej, det
har du rätt. Med Shatterway.
Mm-hmm.
Som var köpt i USA. Togs hem till Sverige och som treåring var med i Årjängs stora sprinterlopp. Kanske ett Årjängs stora hitlopp då eller sånt där. Men det är ju samma sak. Fick dispens, man fick inte vara med som treåring. Fick dispens och vann första hitet. Mycket enkelt mot garvade äldre hästar.
Otroligt.
Så galopperade han i andra hitet.
Onödigt.
Ja, men det hade inte varit hela världen, men Birger Widell såsade där och lät honom springa med 150-200 meter bakom och blev då distanserad 10 sekunder.
Ja.
10 sekunders regeln. Och var då utslagen fick, alltså det skulle bli ett skiljehit med Ekovill. Ragnar Pettersson vann det andra hitet, men det blev inget skiljehit. Jag tror inte sett att jag fick en enda krona för den där prestationen. Och Ekovill vann i kavaj, kan man säga då.
Mm.
Så åkte han över till USA och blev trea när Carraway vann för Frank Irwin 1966. Men nu kommer vi från Barack Face, det var ju det vi skulle prata.
Det var det ju, och det är ju då, vad heter hon nu då? Lisa America som är mamma och
ja.
Ready Cash, va?
Ja.
Som är pappa. I det märkvärdigaste som Adrian Collini åtminstone har suttit bakom. Säger han.
Och den här hästen var i träning i USA i fjol hos Lukas Wallin, om jag minns rätt.
Just det. Tycker vi att han gör rätt om han åker?
Ja, det är ju inte upp till oss att tycka om han gör rätt eller fel. Samtidigt kan man ju tycka att det är kul.
Verkligen, det har varit oerhört kittlande.
Ja, jag tycker det där med att spänna bågen, det är alltid kul med dem som provar det. Nej, jag håller med. Men jag vet att Adrian var ju inne där i mars. De hade ju en annan häst också som han uttalade sig om, som vann på Jägersro i mars. Sunrise. Efteråt så sa han ju att det också var en häst han skulle vilja ha till Hamiltonian. Men jag noterar att efter det så har den hästen gjort 3 starter utan att vinna. Och så sent som alldeles nyss, vi spelar ju in måndag kväll. Och alldeles bara för en liten stund sen så gick Sunrise i mål som 4 var är de någonstans? Kalmar?
Halmstad tror jag.
Halmstad,
ja, förlåt. Kalmar var ju, naturligtvis, ja. Halmstad.
Och då, ja. Det innebär ju då att han inte åker på ambitionen just. 4
Nej, det känns som, så känns det. Men som sagt, jag gillar, det måste ju vara oerhört roligt att hålla på med travsport när man har horisonten ända där. med sina unghästar. Det tycker jag skulle vara jättekul att åtminstone ha det i tanken, att vara med i det allra största.
Är över och krossa Adrian.
Ja, tuta och kör. Barack Face är ju också ett nu ska jag väl sticka ut hakan här, för det finns ju säkert då en miljon B-hästar i Face-kullen också, men Barack Face känns det inte som att man ska blanda ihop med någon annan.
Ja, det håller jag med om faktiskt. Helt rätt, men
den här Face-hästen kommer ni ihåg alltså?
Ja. Än så länge. Och Aquarius kommer jag ihåg också. Så en i varje kull kanske man kan hålla reda på.
Vinner han Hamiltonian så blir han oförglömlig också. Ja. Så att då får vi ju skämmas om vi blandar ihop honom med någon annan.
Dessutom så är det väl så att familjen där är delägare i hästarna. Stallbehåll AB. Stallbehåll AB.
Så är det ju. Ja. Så då bestämmer de lite själva.
Även om de inte har varit delägare så hade de förmodligen bestämt.
Okej. Okay. Och till helgen så är det då dags för årets första, det är det va? Årets första riktigt stora treåringslopp. Från Ibrahim Pasha till, och så den senaste vinnaren, som det brukar låta när det är derbydags och sånt där. Riktigt så är det ju inte när det kommer till E3-finalerna.
Nej.
Sedan man läser den rubriken. Det är kanske det storlopp som jag går igång på typ allra minst. Men det är ändå är det årets första stora treåringslopp.
Så är det.
Ja.
Och öppna, är de öppna? Är det öppna? Är det flera som kan vinna? Vad så jag skulle.
Okej. Det får nästan Magnus svara på som nu såg mest av försöken.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror jag sa det när vi pratade om uttagningsloppen förra gången. Var det väl att Roger Wahlmans Ariane, om hon inte tog illa vid sig av det tuffa lopp hon fick i uttagningsloppet, så tror jag hon blir väldigt svår att slå i Stornas final där. Men där finns ju Thomas Malmqvist med och kan plocka hem en miljon till sitt förmodade rekordår här med den här Holly Go Lightly som också var duktig i uttagningsloppet. Det är Björn Goop som kör där.
Jag noterar att man flyger hit Mathieu Abrivard för att köra Diagriff.
Ja, det är ju intressant.
De vann väl på Sola tillsammans. Så senast blev den ju stöd och tappade mycket och blev väl två ändå.
Ja, så att öppet. Ja, alltså på förhand tycker jag ju att det, jag har svårt att se en fungerande A-Ran tror jag inte de slår. Det tror jag inte.
Och Kingstarna.
Ja, nu får vi se Kora som kombo om man är fågel eller fisk då.
Är det nu det avgörs?
Ja, det är ju som sagt, det var mycket. Mycket kritik mot hans 12:e seger i rad sen debuten. Och det är klart. Men jag vet inte. Ja. Han kanske har varit bättre än vad han var då. Men han var inte dålig heller, tycker inte jag.
Blir han favorit här? Det blir han va? Eller?
Ja, det, inte säkert. Knappt. Pure Atlas kan bli favorit. Det blir nog ganska jämnstreckat här.
Ja, bakom där är det ju öppet. Så på det sättet är det väl. Vi har ju pratat om det här när två träter. Den gamla floskeln, men den blir ju synnerligen aktuell här ur spelhänseende i alla fall, därför att det blir nog väldigt lite streck på övriga i förhållande till den här duon.
Ja, jag håller på Torbjörn.
Ja, Bedazzled Socks, jag vet, jag nämnde ju det. Det vore ju kul och han var också bra.
Ryggledaren där på Corazon Combo. Så.
Man kan konstatera en sak, att blir Copido Combo favorit så ska alla gå emot.
Ja, så kan man nog säga.
Är du tänkt Corazon Combo? För Cupido Combo är ju också med, men den har ju nummer 3.
Corazon Combo.
Ja, det är samma där som med Face-hästen. Det är ett helvete. Ja.
Att de lyckas där. Att de spår bredvid varandra, samma tränare. Nej, det här borde vara en ny regel, va? Alltså max en sån där häst från,
ja, just det.
Med Kennelam per uttagningsstopp eller final till och med.
Pure Atlas är ju en sån som mycket väl kan göra bort sig också. Han är ju alltid stimmig bakom bilen.
Ja, han är inte att lita på. Ja. Och han kommer ju köra slump från början just. Han vill inte vara med och bråka där början.
Nej. Har ni kikat något på ramloppen? Eller ramloppen?
Ramloppen. Ja, V75.
Övriga V75-lopp, ja.
Ja, men nu har vi alltså två käpphästar, man nu får kalla travhästar för käpphästar.
Mm.
Selected News är med i avdelning 7.
Mm.
3000 meter, 3180 meter.
Han har ju lyckats stå uselt till varenda sånt här stejlopp han har varit med i. Men
det gör han även i den här gången egentligen.
Han gör det, ja visst.
Million Dollar Rhyme har väl många miljoner på sig.
Ja, Så han gör det men, igen här, men nu är det ju betydligt. Nej, eller?
Ja, det är inte så, det är inte de där värsta.
Vad jag har fått in på radarn så ska han ha tagit loppet, det olyckliga i Östersund, mycket bra. Så att det låter bra därifrån, som du brukar heta.
Sen ska vi får inte slarva bort det här och kalla det ramlopp, verkligen inte, för det är ju faktiskt finaler. Så att det är ju...
Vi tror alltså att Selecting News vinner, den som, han har ju en till med det, Svante, Dream Creation, Svante Eriksson.
Mm.
Ja. Ja, vi tror på Selecting, är vi överens om detta?
Ja, jag är det i alla fall.
Och sen har vi V75-final i silver där, V75-final i silver. Och då hamnar vi i knät på Magnus Stålberg.
Ja, exakt. Och Petri Salmela.
Ja.
För det är väl nu det är dags då. Det här som vi väl ändå får kalla för preparerloppet i Boden.
Ja, men det var, alltså får kalla det, var ett av dem, det var ett praktexempel på preparello.
Ja, du är modigare med orden än vad jag är, Lennart. Jag är så försiktig. Det är klart att det var så. Nej, det var bedrövligt att se, och bara därför så skulle jag önska att han inte vinner. Nej då, så är jag inte alls. Men alltså, det här är ju en häst som jag gillar och har tjatat jättemycket om. Det ska bli jätteroligt att se nu då, när man tutar och kör förhoppningsvis.
Alltså, du säger att det var bedrövligt att se. Jag har tittat på det idag innan vi började prata. Det var himmelskt att se det. Att göra på det viset och ändå trockla sig till den här finalen. Han har fått vara med om han blivit sjua, för det är bara 11 hästar. Men de tog en viss risk att missa finalen och kom ut lite lagom och liten trudd i lött till slut och var helt obrukad. Det var så underbart att se det.
Ja, ur det perspektivet så där håller jag faktiskt med dig.
Det är Vincent, påverkad av Vincent.
Ja, och nu får vi valuta. Återbäringen kommer ju på lördagen.
Ja. Ja, vi hoppas att i det här fallet att alla var blinda och ingen lyssnar på vår podd då.
Nej,
men det är klart, det kommer ju inte bli någon 4%, men han kommer inte gå över. Alltså, det Amalensis BB blir ju jättefavorit. Sam the Man med Garner Shaw, Hector Sisu kanske. Ja, det här är...
Nej, men det låter
det här
som...
Det här blir din lördag. Henry Flyer Sisu.
Vad härligt.
Då kommer du säga nästa vecka att vilket jävla genialt upplägg för att köra lite lagom för att spara hästen och sen vinna silverfinalen.
Ja. Då är det faktiskt så här att jag kommer ju, om allting går som det ska, så kommer jag att se de här loppen i Narvik faktiskt. För att då är jag på väg till mitt lilla andra paradis Lofoten igen efter ett par år.
Det blir perfekt resa, underbart.
Ja, jag hoppas på en ljuvlig sommarkväll i midnattssol där. Och
kan du,
Henry Flyer Sisu.
Kan du fläkta med armarna så du jagar bort myggen när Henry Flyer Sisu kommer på upploppet?
Ja, då, nej, då ska jag åka upp i Skandi. Skulle det vara så att det faller så väl ut, då åker jag nog upp på, vad är det nu, 17:e våningen i Skandik där. De har ju någon pinne.
Champagne.
Ett hotell där.
Ja, onekligen krattat manegen här.
Ja, det här är ingen jinx. Nej. Det här är en förutsägelse. Ja.
Apropå att det är anmärkningsvärt, måste man säga, att två av finalerna alltså inte är fulla. Det är märkligt.
Ja, varför blir det så då?
Ja, det tror jag nog. Det finns förklaringar, tror jag. Aha. Dels, eller för första är det ett ohyggligt kort meeting. Det är bara 3 försöksomgångar. Jämfört med till Elitloppshelgen som jag tror det var typ 10 försöksomgångar. Till.
Men det är ändå
ett konstigt upplägg.
Oavsett hur många försöksomgångar så är ju finalerna öppna för alla som har försökt.
Absolut, det borde fyllas ändå såklart. Men där ett försök var ju på Mantorp och de övriga två då, Boden och Östersund. Och nu finalen på Sundbyholm. Det är inte optimalt.
Nej, det låter lite konstigt. Planerat.
Faktiskt, och så, som sagt, bara 3 försök. På fredagen är det dessutom 5 hästar med i E3 Consolation för Hingstar och Wallecke. Med 100 000 till vinnaren är ju också lite oroande, får man säga. Men det är mycket lopp nu.
Ja, det är ju,
men det är ändå...
det är ju knepigt, men det var anmälningar där efter midsommar också. Men dock, Petri Salmela kom ihåg att anmäla. Så att, det har han ju glömt förut.
Ja, just det.
Men ändå, man undrar ju om några glömde. Efter även där värmeslag, vi skyller på det då. Möjligen. Nej, men det är ju helt ofattbart igen där. Alltså, det är 220 000 i första pris i ett lopp och man fyller det inte ens. Det har ju som sagt varit, nu vet jag inte hur många som har tävlat i dubbla försök och så, men kanske inte jättemånga med tanke på det du sa nyss med resor och så. Men nu, vi måste väl haft en 25-30 hästar som har startat.
Jag har en idé nu. Kan vi inte göra ett Rotosports andelssystem på lördag med de här två spikarna. Och så ja, får vem som helst vara med för en hundring.
Låter väl spännande.
Det är en jättebra idé, och då gör vi ju det så där utan provisioner.
Inga provisioner, annat, allt, bara 10% på vinsten. Inga provisioner. Ja. Vi lägger ut Trottosports andelssystem på lördag.
Det och spikarna är klara. Jag är helt...
Ja, det är Stålberg sköter detta, han är bra på det.
Ja.
Vi löser det. Ah, Lennart tippar, jag lämnar
kul.
In.
100 kronor andelen, och så spelar vi för... Vi sätter stopp på lördag, och så spelar vi för de pengar som finns.
Ja,
ja.
Taget.
Då ska jag vara med på en andel, tror jag.
Bra, du är välkommen.
Och ni andra också, såklart.
Alla som vill vara med, vad kommer det heta?
Jag måste ju heta Trottosport.
Ja, och det finns inget.
Vi krånglar inte till det.
Nej. Ja, det verkar dumt.
Då öppnar du detta under tisdagen. Trottosport andelsspel där på lördag.
Ja, vi skickar ut länkar på Facebook och Twitter. Där vi, och naturligtvis kan vi göra det på vår webb också, trottosport.nu. Mm. Går ej att missa för den som vill se.
Lysande. Och bli gärna Patreon eller bidra på något annat sätt till oss så att vi kan fortsätta och ha lika trevligt. Och lägga ner lika mycket jobb fortsättningsvis, så är vi jättetacksamma. Gå in på trottosport.nu och fliken. Stötta Trottosport. Tusen tack på förhand, säger vi. Och stånka vidare i sommarvärmen, så hörs vi om en vecka.
Ha det gott.
Det gör vi.
Hej då.
Ha det gott. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.